Hej, det här är Benjamin. Den här veckans avsnitt sponsras av Akademikernas A-kassa. Det är en A-kassa som du med högskoleutbildning kan ha genom hela yrkeslivet. Hej poddlyssnare! De är samhällets mest hatade brottslingar. Inte bara av gemene man, utan också i fängelserna där de står lägst i hierarkin. Dagens tema är pedofiler och sexuella övergrepp mot barn. Gäst är psykoterapeuten Börje Svensson som i över ett decennium har arbetat med behandling av pedofiler på Norrtäljeanstaltens sexualbrottsavdelning. Samtalet handlar om hur en människa kan vara kapabel att begå övergrepp mot barn och hur det kommer sig att det här brottet hos många väcker mer avsky än mord. Vad är det som gör att vissa människor blir pedofiler? Hur ser de själva på sina brott? Och hur går terapeutisk behandling av pedofiler till? Jag heter Benjamin Elfors och du lyssnar på Bildningskomplexet. Välkommen Börje Svensson till Bildningskomplexet.
Tack så mycket.
Vi ska ju prata om ett ämne idag som jag tror att många kanske kommer bli upprörda över. Andra kanske till och med kommer bli äcklade över en del saker som vi ska prata om. Och jag skulle vilja börja samtalet där du börjar i din bok. Du hänvisar nämligen till författaren Primo Levi, förintelseöverlevaren Primo Levis bok Är detta en människa?
Ja.
Och det är en av mina favoritböcker för att den ställer ju den här frågan, är detta en människa, om tillvaron i förintelsen, och att den är liksom tvåeggad. Dels så pratar han ju om offret då, är detta en människa, någon som man verkligen avhumaniserar fullkomligt och gör nästan till ett djur. Och sen är ju frågan också riktad mot förövaren och nazisterna. Är detta en människa? Kan någon göra så här mot en annan människa? Och det tycker jag, för mig är ju svaret att det är ju jag, därför att det är ju människor som gör de här sakerna.
Ja.
Och på samma sätt med sexualbrottslingar och pedofiler. De är ju också människor. Och deras offer är ju i allra högsta grad människor. Men jag vill ändå att vi börjar samtalet med att uppehålla oss lite grann vid offren.
Ja, det låter bra.
Och du pratar ju om att många av de här sexualbrottslingarna och pedofilerna, de avhumaniserar sina offer.
Ja.
Kan du förklara lite grann vad det är?
Ja, jag tänker att när man begår ett sexuellt övergrepp, då är det bara av egoistiska intressen som gör det. Det finns ingen som helst ömsesidighet i ett sexuellt övergrepp. Och det gör ju att den som blir sexuellt utnyttjad blir ett objekt och inte ett subjekt. Och är så att säga ett redskap för förövaren. Och att jag börjar boken med citatet av Primo Levi, det är att det faktiskt var en förövare som videofilmade sina övergrepp på sin femåriga styvson. Och under övergreppen så hörde man på filmen att det här barnet frågade förövaren, styvpappan alltså, är jag en människa? Är jag en människa? Är jag verkligen en människa? Så att det där lilla barnet upplevde sig avmänskligad naturligtvis i det här övergreppet. Och så det, även om inte barnen uttrycker detta, så är det ju ett avmänskligande. Och då kan man fråga sig, är de, hur mycket människor är de i förövarens ögon?
Och du är inne på att, som jag förstår, väldigt många förövare beskriver, eller framförallt då de vuxna som förgriper sig på barn, de tittar inte offret i ögonen, därför att ögonen är det mänskliga.
Ja, precis. Jag har ju frågat många förövare, och det gäller ju inte, men det gäller ju alla sexualbrottslingar i stort sett, så är ju de flesta av dem vill inte ha ögonkontakt under övergreppet, för då blir det, så det blir en människa som de krossar, och det kan, den känslan kan så att säga då göra det svårare att begå övergreppen för dem.
Och då är de ju någonstans, eller i allra högsta grad, medvetna om att det är en människa som de gör det här
ja,
på.
Ja, just det. Men de vill avmänskliga den människan så att det liksom blir ett objekt istället för ett subjekt.
Mm. Om vi tittar då på den andra delen av frågan, är detta en människa? Och så riktar vi det mot förövaren. Du har ju skrivit en bok som heter De mest hatade.
Ja.
Och vi ser ju det nu i debatten ganska mycket kring Göran Lamberts och Soran Ismail som har varit. Att, alltså, att begå sexualbrott tycks i samhällets ögon kanske vara bland det grymmaste man kan göra. Ibland så, jag vet att du jämför med att det kanske är värre än en mord.
Det kan uppfattas som värre än mord av omgivningen. Men det är klart att det är väl ännu värre att bli dödad än att bli sexuellt utnyttjad. Då är man, behåller man livet. Men av omgivningen och av de reaktioner så är det svårare att säga, se något försonande med en sexualbrottsling än med en mördare, skulle jag kunna tänka mig.
Varför tror du att det är så?
Jag tror att det finns någonting inom oss själva som har kanske större förståelse för att döda än att begå sexuella övergrepp. Och jag tror att det kanske ligger till grund på att när man är liten så leker man mycket lekar kring att man ska döda. Det har man gjort alla tider. Nu spelar man väl, alla spel går ut på att döda eller bli dödad. Men inga barn leker våldtäkt. Och det tror jag gör att det blir som om de här personerna är från en annan planet. Och dessutom är det väldigt motbjudande, liksom fruktansvärt motbjudande att tänka sig att en vuxen person förgriper sig sexuellt på ett barn. Så att det är klart att det ligger i det hatet. Men den här fullständiga oförsonliga hatet där man tänker att de här har liksom... Ja, lås in dem och släng nyckeln i stort sett. Att de borde inte finna eller kastrera dem. Det är väldigt starkt och jag tror att det är... Ja, det är någonting som gör att, vi vill inte kännas vid om vi eventuellt har någon av de sidorna i oss själva.
Precis, för du framkastar den teorin i din bok som jag tycker är väldigt intressant. Att det är också så att de här förövarna blir också en... på något sätt ett riktmärke för hur vi inte ska bete oss och att vi på något sätt kan hålla borta våra egna eventuella tankar om det här mest förbjudna när vi ser dem. De håller tillbaka våra känslor på något sätt.
Alltså, människan har ju inom sig en potential att göra de allra grymmaste handlingarna som finns. Men det ser man ju hur det ser ut i världen och alla krig och alla fruktansvärda mord och våldtäkter som begås. Och vi har också potentialen att göra oerhört mycket goda saker mot varandra. Så allt detta finns ju inom varje människa. Och sen har vi spärrar och vi har moral och vi har liksom regler som gör att vi inte kan tänka oss. Men det finns någonstans i botten en möjlighet att man kan begå de mest fruktansvärda dåden. Och då kanske man inte vill överhuvudtaget tänka sig att det skulle finnas i oss att begå ett sexuellt övergrepp mot ett barn. Men däremot att det skulle kunna finnas i oss att man skulle kunna slå ihjäl någon eller droga sig kraftigt.
Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too, like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit betterhelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Burrow's furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com/ACAST. That's burrow.com/ACAST. burrow.com/ACAST.
Jag skulle vilja att vi pratar primärt om pedofili. För att jag tänker att om man ska gradera detta hemska brott eller sexuella övergrepp, så är ju ändå vuxnas sexuella övergrepp mot barn det som jag tror att samhället har absolut svårast att acceptera. Kan du bara förklara vad som är pedofili i lagens mening? Ja.
Det där är ju inte alldeles enkelt att sortera i, för att det är ju vuxna som begår sexuella övergrepp mot barn som inte diagnostiseras som pedofiler. Pedofili är alltså en psykiatrisk diagnos, det är inget brott. Det är någonting som man kan drabbas av, som man kan drabbas av andra psykiska sjukdomar helt enkelt. Och kriterierna för att diagnostiseras som pedofil, det är att man ska tända sexuellt på barn som ännu inte har puberterat. Och den lusten ska vara, så att säga, varaktig. Det ska inte bara vara en tillfällig lust någon gång när man har varit berusad eller så. Så att det är det viktigaste kriteriet, att man liksom tänder sexuellt på barn som inte har puberterat.
Det här regleras i DSM-5, alltså amerikanska diagnosmanualen?
Ja, det regleras där.
Okay.
Och den andra kriteriet är att man ska vara minst 16 år för att kunna bli diagnostiserad. Och det beror på att när man är 13, 14, 15 år och kille och puberterar, som sagt var, så är man så fylld av könshormoner och dessutom har man ett dåligt omdöme, så att sexualiteten kan spreta åt massa olika konstiga håll som skulle kunna vara perverst om inte man liksom var så ung. Man prövar sig fram och man testar på det ena och andra och det blir fel ofta. Men när det här första skovet har lagt sig, då kan man börja sortera liksom om det här skulle vara varaktigt eller inte. Och jag anser ju att 16 år är väl tidigt också att diagnostisera någon för pedofili, även om de har förgripit sig på barn. Ja, och det tredje kriteriet är att det ska vara minst 5 års skillnad mellan förövare och offer.
Är det här reglerat också? Är det här diagnosen?
Ja, det är diagnosen. Ja. Det består av 3 kriterier, kan man säga.
Ja.
Men jag arbetar nu huvudsakligen med ungdomar som har begått sexuella övergrepp på mindre barn. Och där är de allra flesta, nästan alla, är inte pedofiler. Utan det är barn som har gått vilse i sociala sammanhanget och känner sig utanförskap och har inga kompisar och puberterar och börjar leka med barn, mindre barn i grannskapet. Och då börjar de liksom introducera sexuella saker med dem och så blir det sexuella övergrepp. Men det är mera beroende på utanförskap och oförmåga att funka med jämnåriga.
Mm. Och vad säger lagen då om vem som är en pedofil?
Lagen bryr sig inte alls om vem som är pedofil eller inte, utan lagen bryr sig bara om man har begått ett övergrepp eller inte. Och det är en helt annan sak. Det finns många pedofiler som inte begår några sexuella övergrepp på grund av att de vet att det är fel, de har en moral, så att de vet att det här har jag har en en drivkraft som jag inte kan genomföra. Så att jag har träffat många pedofiler som verkligen vill få behandling, vill medicinera, vill absolut inte begå övergrepp. Så att lagen pratar bara om brottet, och då är det liksom sexuella övergrepp på barn.
Mm, just det. Men hur tänker du kring sjukdomsbegreppet då? Köper du det? Tycker du att det är någonting som en psykiatrisk diagnos?
Ja, det tycker jag. Och jag tycker också att det finns många psykiatriska diagnoser som man har svårt att bota, men som man håller i schack via samtalsterapi och medicinering. Men bipolaritet och psykoser, det är inte säkert att man blir allt för botad för alltid med sånt, men man håller schack med medicinering och samtal. Och det är samma sak med pedofili. Det kan man också hålla schack med samtal och medicinering, och att den personen som har den diagnosen inte vill begå övergrepp.
Mm. För att du tar ju upp återkommande i din bok att de som du har pratat med, eller många av dem du har pratat med som är pedofiler, har varit med om fruktansvärda saker i sin bakgrund. Alltså våld i hemmet, svag emotionell koppling i hemmet. Hur har man blivit pedofil, så att säga?
Ja, jag tycker att det verkar finnas väldigt olika vägar till att komma att bli pedofil eller ha pedofili som sjukdom. Det finns, när man pratar med dem själva, så kan det vara de som tror att de är födda med det, att det är liksom allt, de har alltid varit intresserade av att sex med barn och upptäcka saker med småbarn som handlar om sexualitet. Men det finns de också som kan berätta att en viss situation som ledde in dem på det här spåret, och där de fastnade sen på det här spåret. Så att jag tror att det finns många vägar in till att få den här psykiska sjukdomen.
Vad kan det vara för väg de har blivit inledda
på? Ja, det kan till exempel vara en kille som hade många års kontakt med, han var mobbad och kände utanförskap bland jämnåriga kamrater. Han var väldigt dåligt behandlad av sina kompisar, jämnåriga. Och sen när han var 14 så var han på ett läger för 10-åriga pojkar. Och då plötsligt på det här lägret så beundrade 10-åringarna honom. Han kunde berätta om vikingatiden och de lyssnade. Han kunde spela fotboll med dem och de tyckte att han var en bra ledare. Och för första gången så blev han respekterad av andra barn. Och det är möjligt att det blev någon, man vet, svårt att veta, någon typ av mutation, för att då började han också tända sexuellt på det här barnet, för att han var ju i den åldern där han var väldigt sexuell, liksom i puberterad. Ja, sen fastnade han i där, men innan dess så påstod han att han inte hade haft någon sån liksom längtan efter sex med barn, utan då ville han gärna vara ihop med kompisar, men blev avvisad. En annan äldre man som hade varit på sjön, han hade vid någon resa i någon hamn, hade han tillsammans med någon steward på båten träffat två prostituerade kvinnor, och de skulle ha sex, och han lyckades inte med det, med den här kvinnan, och anförtrodde sig till den här stewarden att det var så, att han inte hade klarat av det, och stewarden spred ut det på båten och han blev retad för det, och sen blev han jätterädd för att närma sig kvinnor, vuxna kvinnor, men barn började han våga närma sig, och så hamnade han på det spåret och sen i fängelse.
Det låter bara som en sån otroligt radikal åtgärd på ett sånt problem, att man, det måste varit många män genom åren som har blivit avvisade av en kvinna som inte har blivit pedofil.
Det stämmer, och det är så att man förhåller sig alltid till de svårigheter man har varit med om. Så det finns ju väldigt många människor som, menar många som har blivit sexuellt utsatta, som inte förgriper sig sexuellt på någon annan. Det finns väldigt många som har blivit misshandlade som barn, som aldrig skulle kunna tänka sig att misshandla någon eller att slå någon. Så att det handlar ju om hur man förhåller sig. Men sen finns det en del som så att säga, upprepar de trauman som man själv har utsatts för och för vidare på andra.
För det här tycker jag är en sån central fråga ändå. Jag minns att du skriver att du gjorde en egen studie på 68 ungdomar där 21% av dem hade på något sätt blivit utnyttjade själva. Ja. Och det är ju apropå det här med hur samhället ser på de här. För att när de är offer så tycker vi ju väldigt synd om dem. Men sen en dag så kanske det här kommer slå över och så blir de själva förövare. Ja, så jag undrar, ligger det någon sanning i att de här personerna har varit med om saker som många andra inte har varit med om?
Ja, är man pojke och sexuellt utsatt så är det en liten riskfaktor. Men det är en liten riskfaktor. Och forskningen visar att 9 av 10 som har blivit sexuellt utnyttjade eller pojkar begår aldrig ett sexuellt övergrepp mot någon annan. Men den är ju lite förhöjd mot normal. Liksom, så att det är... Det kan ju hända att en pojke som har varit sexuellt utsatt också förgriper sig på någon annan. Men det är inte alls så som många påstår att det är liksom majoritet av de som begår sexuella övergrepp har själva blivit sexuellt utsatta. Min studie var ju 21% som hade blivit utsatta, så att majoriteten har ju inte blivit utsatt som själv begår övergrepp. Så det är ju många andra faktorer som spelar in.
Mm. Om du skulle, vilket ben vilar du på, biologiska eller det sociala, om du skulle bara liksom höfta här, vad tror du, finns det någon slags inneboende pedofil i de här pedofilerna eller har de förvärvat det genom omgivningen?
Jag tror absolut inte att det finns någon inneboende medfödd pedofilläggning, utan jag tror att det kan finnas någon ömtålighet eller bräcklighet eller någonting som liksom, det kan ju vara medfött, men sen hur man hanterar det, det tror jag har sociala faktorer.
Hur var det du kom in på den professionella banan att behandla sexualbrottslingar och pedofiler?
Ja, men det började med att jag jobbade på BUP med allt möjligt behandlingsarbete som man gör där med barn. Och sen blev jag tillfrågad av Rädda Barnen att bygga upp en mottagning för sexuellt utsatta pojkar. Det här var början på 90-talet och under hela 80-talet så var debatten väldigt het vad det gällde sexuella övergrepp, men det handlade om flickor som blev sexuellt utsatta. Att även pojkar kan bli sexuellt utsatta, det fanns ingen större medvetenhet om det. Och Rädda Barnens uppgift är ju att sätta strålkastarljuset på barn som far illa och inte är så uppmärksammade. Då ansåg man att man borde sätta strålkastarljuset på att även pojkar blir sexuellt utnyttjade. Så då blev jag och en kollega som heter Anders Nyman, psykolog, tillfrågade att starta den här mottagningen. Och Rädda Barnen hade bra marknadsföring, så att det blev väldigt uppmärksammat i början. Och i och med att det var uppmärksammat så började komma barn till oss som har blivit pojkar som har blivit sexuellt utsatta. De börjar ju inte med att komma till oss, utan börjar med att berätta för sin mamma kanske eller pappa att de har varit sexuellt utsatta. Och sen så kom de till oss. Liksom. Så att det var så det började, och sen så visade sig att en del av de här pojkarna som har varit utsatta, de hade också utsatt någon annan. Och då började vi att ha unga förövare som målgrupp. Och nästa steg, då tänkte jag att jag kände mig ju väldigt hatisk mot förövarna. Speciellt förövare, barn som hade en förövare som inte hade blivit lagförd. Och då kunde känna att när det gällde övergrepp av någon i nära relation så kanske jag hatade förövaren mer än vad offret gjorde, som liksom hade en pappa som de också längtade till men som hade missbrukat liksom sin roll och förgripit sig sexuellt på dem. Så att då blev jag nyfiken på att börja lära känna och förstå förövarna. Och då fick jag tillfälle att börja jobba som terapeut på ett fängelse, sexualbrottsavdelningen på Norrtäljefängelset. Så då kom jag in på att jobba med vuxna förövare som har blivit dömda till fängelse.
Och Norrtäljeanstalten, det är en av dem. Alltså i Stockholmsregionen så är det fängelset där sexualbrottslingar primärt hamnar, va?
Ja, det stämmer. De har en sexualbrottsavdelning, vilket alla fängelser inte har. Och det, Norrtäljefängelset är en så kallad klass 1-anstalt, vilket innebär att de som begår de grövsta sexualbrotten hamnar där.
Mm. Innan vi går in på Norrtäljeanstalten, jag tycker det är intressant det du säger, det här med att förövarna, eller att behandlarna, i ditt fall du då, kände ett starkare hat för förövaren än vad faktiskt offret har gjort. Och det tycker jag också är en ganska intressant, ett intressant perspektiv när vi läser om det i tidningar. Och att det känns ju som att fördömandet i samhället, det var vad jag tänkte på när jag läste din bok, kanske är större än vad den enskilde utsatte känner faktiskt.
Och som behandlare så började jag förstå att det där var inte bra för barnen, att den hjälpande omgivningen svartmålar föräldern, speciellt, jag menar förövaren, speciellt om den förälder eller nära anhörig. För att då började barnet tänka, vem är jag som älskar en så hatad människa, eller vem är jag som har blivit född av en sån fruktansvärd liksom person? Det måste ju liksom ha smittat av sig på mig också. Så det var inte konstruktivt när man tänker på att hjälpa barnen, att omgivningen unisont hatar den som har förgripit sig sexuellt, om inte barnet själv gör det. När det gäller övergrepp av någon som barnet inte kände innan, typ överfallsvåldtäkter på barn och så vidare, då är det inga problem, för då har inte barnen de här dubbla känslorna mot någon som de både längtar till och är rädd för.
Mm, just det. Och då kommer du i alla fall då till Norrtäljeanstalten. Vad är Norrtäljeanstalten för plats? Alltså då framförallt den här avdelningen där sexualbrottslingar sitter.
Det är en inhägnat område med platser för drygt 30 sexualbrottslingar som inte får blandas med de övriga fångarna. Det kanske är 200-250 fångar på fängelset. Men de har sin egen avdelning. De går till sina egna arbetsplatser. De får gå till kiosken när andra inte går till kiosken och så vidare.
Är det här för deras säkerhet? Eller?
Det är för deras säkerhet. Ja. För att de övriga fångarna på fängelset hatar sexualbrottslingarna.
Det är som på film.
Minst lika mycket eller mer än vad allmänheten gör.
Och så de kan bli misshandlade?
Ja, visst, det händer ju då och då. Så att det är en liten värld för sig där. Men sen kan man säga att den världen på sexualbrottsavdelningen, den är väldigt heterogen också. För där finns det alla typer av sexualbrottslingar. Det finns MC-gängkillar, organiserade brottslingar som inte huvudsakligen intresserar sig för sexuella övergrepp, men kanske har gjort en våldtäkt och blivit anmälda och blivit satta i fängelse. Och de är ju kungarna på avdelningen, kan man säga. Det är ju tuffa killar som också förnekar att de begått några våldtäkter, och som hatar sexualbrottslingar precis lika mycket som de utanför avdelningen.
Så det låter väldigt moraliskt korrupt det här.
Alltså. Ja, det är liksom en högstatus. De som kommer längst ner i den här hierarkin, det är ju pedofilerna. De som inte har något övrigt brottsregister än att de har förgripit sig på barn. Och som inte är så orienterade i kriminella sammanhang och skraja och så vidare. Så de är ju liksom mobboffren.
Och du beskriver ju lite som du sa nu med den här, med någon av de här MC-knuttarna som nekar att de har gjort någonting. Jag förstår det på dig som att många av de här männen då, som, för det är oftast män som har begått sexuella övergrepp på barn, de har nästan en sak gemensamt. Det är att de förnekar sitt brott.
Det är ett oerhört förnekande.
Ja, trots att bevisningen är väldigt stark.
Ja, trots att det finns DNA-bevisning och trots att det liksom finns överväldigad bevisning, så är det väldigt mycket förnekande.
Varför är det så?
Ja, det är nog för att det här är ett skambrott. Det är... Det har den lägsta status man kan tänka sig. Och det kan dra skam över både de själva och deras familjer. Du kan ibland också få stöd av anhöriga att de ska förneka, för att inte de ska liksom dras in i det här hatet. Det kan drabba både fru och barn på olika sätt.
Är det någonting som håller i sig hela vägen under straffet, eller ser du att folk börjar kunna erkänna?
Ja, de som har nekat i sten under hela rättsprocessen är nog svårare att dyrka upp under fängelsetiden. Men de som har erkänt delvis, har man liksom fått in foten i dörrspringan liksom. Där kan man vidga gapet så att de liksom erkänner mer och mer, och kanske sen erkänner så att det stämmer ungefär med domen, det de erkänner. Men det kan sitta hårt åt. Det kan ibland ta ett par år innan man liksom börjar våga. Jag hade en kille som hade både våldtagit och mördat, och det tog 2 år för honom att erkänna. Huvudsakliga anledningen till att det satt så hårt under det var att han ville inte göra sin mamma ledsen.
Det kunde han verbalisera?
Ja, just det. Så att det kan vara sådana orsaker. Eller att det kan vara, de vill inte se sig själva som sexualbrottslingar heller. Ja, det är mycket förnekande, och det kan man ju på sätt och vis förstå. Med tanke på att det är sånt fördömande. Det är, menar, fängelsetiden kanske inte är den värsta tiden för en sexualbrottsling, utan det är när han ska ut, komma därifrån och försöka hålla sin historia hemlig.
One size fits all seemed like a good idea for clothes.
Nice dress.
It's a t-shirt.
Until you tried it on. Same goes for your healthcare. That's why United Healthcare offers a variety of flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. So whether you're between jobs, coming off a parent's plan, or even missed open enrollment, you can find the plan that fits you best. Find out more about United Healthcare coverage at uh1.com. That's uh1.com.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Vi kommer att närma oss behandlingen och prata om ditt professionella arbete, men det finns någonting som vi ändå måste uppehålla oss vid, och det är ju lite av de här, alltså detaljerna kring de här brotten. Och jag tänker, det finns en passage i din bok som man verkligen fick lägga ifrån mig boken vid ett par tillfällen, och det är ju barnpornografi. Mm. Det är ju ett sånt där ofattbart, för jag gissar att alla som lyssnar nu har sett på vanlig pornografi. Men att tänka sig att det här är vuxna människor som förgriper sig på barn, och att man faktiskt får se det, är ju så ofattbart att föreställa sig. Mm. Men, och du uppehåller ju ganska mycket vid barnporrsmissbrukaren. Mm. Och som, vill du berätta lite grann, vem är den här personen som faktiskt laddar ner barnporr på sin dator?
Ja, alltså det finns ju många människor som håller på liksom och söker brett på nätet efter både fruktansvärda liksom våldsbrott, halshuggningar. De letar efter liksom, ja, av någon anledning så får de väl någon spänning eller några kickar av allt de försöker liksom leta fram. Och de människorna kan ju också hamna inom på barnpornografisidor. Och då tänker jag att det finns väl några av dem som plötsligt fast, som inte visste riktigt att de tände på barnporr. För att de aldrig kollat på det tidigare. Men så ser de att de så gör de kanske det. Och så har de hamnat på det. Och då kanske de fortsätter titta på barnporr. Så att det kan vara de som av en tillfällighet innan de visste att de tände på det här så bara råkar de hamna på det.
Det här är ju så otroligt spännande. Därför att hur, om vi ska tänka på det som en diagnos, alltså har det här funnits latent igen eller är det någonting som man triggas av? För jag kan liksom inte förstå, hur kan man inte veta att man tänder på barn?
Ja, men hur kan man inte veta att man gillar att röka hasch? Om man ger 100 personer möjlighet att röka hasch eller tvingar 100 personer att röka hasch, så kanske 2 känner sig, oj, det här var precis det som jag passar för, det här vill jag fortsätta med. Så att det är mycket, det är, många alkoholister kan ju berätta att de liksom plötsligt visste att det här är liksom, det här är min medicin, det här är det som jag mår bra av.
Det är bara att sexualitet är ju så, det är ju på något sätt ännu mer grundläggande. Man tänker sig att man har varit på en badstrand och sett barn som springer runt nakna. Har man aldrig slagits av att man sexuellt attraheras av det?
Men kanske, jo, det kanske man har slagits av, men man kanske är ändå inte riktigt har förstått att det här är min grej. Och sen kanske inte är enbart en skrev. Det kan ju vara så att man också är intresserad av vuxna och sex. Det finns ju de som är sexmissbrukare som håller på med djursex och alltså går in på otroligt mycket konstiga sidor. Och där kan man inte säga att de bara liksom är intresserade av sex med djur, utan de är intresserade av allt som är lite perverst, så att säga. Men den gruppen finns ju. Och då kan ju de bli, från att bara ha varit experimenterande sådär, så kanske de blir beroende av att titta. Och sen finns det ju de som är förövare, de som vet att de är intresserade av, det är väl de flesta ska jag tro, som vet att de har ett starkt intresse för att tända på barn. De söker sig till barnporrsidor, och de är ju med i nätverk där de tipsas av andra pedofiler om vilka sajter man ska titta på eller vilka länder man ska åka till som där är större, mindre risk för att man ska åka fast för om man förgriper sig på barn och så vidare. Så på nätet finns det ju sådana nätverk också, och det är nog den största gruppen. Men jag tror att det finns en hel del som halkar in på det och sen halkar de ut, men det finns de som halkar in och sen blir de kvar.
Så har du sett att folk har gått från det här experimenterandet till att man blir beroende och sen att man faktiskt blir en förövare och letar upp de här nätverken och söker sig till länder där man kan förgripa sig på barn?
Det är svårt att få någon att kunna berätta exakt så. Så att jag kan inte säga att det här har lett till att man inte har vetat om liksom, det har trappats upp. Men, så det kan jag inte svara på om det liksom är, om det är den ordningen. Men man vet ändå med att vad det gäller missbruk av olika slag och även med typ med blott, så ju längre de håller på desto mer aggressiva blir de liksom i sina sexuella utageranden. Så av den anledningen så kan man gott tänka sig att man liksom börjar få korn på det, och sedan så börjar man, så fastnar man i det, och så börjar man hamna i de här nätverken, och så tar man ett steg till. Det kan mycket väl vara så.
Men är det så att de här, eller det skriver du också, att de här personerna har en slags tomheten och att det är i mångt och mycket ganska olyckliga, återigen, män.
Ja, det är min absoluta uppfattning som jag liksom tycker jag får bekräftat när jag träffar dem. De är tomma, de har ett stort hål inom sig. De får de här kickarna som är tillfälligt antidepressiva och som blir, och sedan så börjar det jäsa snart igen och så måste de fortsätta ha det här. Men det är ofta ensamma människor, även om de lever ihop med andra, så är de liksom, lever ändå i en stor ensamhet kring den här liksom drivet som de har.
Då skulle jag vilja höra lite grann om hur man behandlar de här männen då, de här personerna.
Mm.
Hur går en behandling till?
På fängelset har de ju kognitiva program som man ska gå igenom med de här fångarna. Det finns ett sexualbrottsprogram som heter SAFE. Där det handlar om att man går igenom vilka riskfaktorer det finns för de här att man ska återfalla i brott. Och det handlar om känslor, tankar, situationer. Och man menar ju på att en känsla kan föda en tanke som kan föda en handling. Och därför så försöker man liksom prata med dem individuellt eller i grupp om hur man ska ändra tanken efter sig, så att inte tanken ska bli att man ska göra någon illa om man känner sig själv kränkt och så vidare. Och de här kognitiva programmen, de funkar bra för de som verkligen vill förändra sig. Det funkar dåligt för de som inte är så intresserade av det. Då man kan ju diska av ett sånt här program om att det vill någonting. Så att den stora utmaningen som jag ser det är att få en sexualbrottsling att vilja förändra sig, att vilja sluta. Och det är ju så att säga konsten i det hela, att få det förtroende, att få den kontakten så att man kan liksom få dem att vilja ändra sig.
Kan du ge något exempel på det? Hur du gör? Hur går du tillväga för att få någon att vilja ändra sig?
Ja, det är väldigt svårt att säga exakt en metod, men det handlar ju om att man måste få en relation med den här människan. Man kan ju inte få en människa att vilja ändra sig om man bara lever ut det hat som många känner, utan man måste ju få den person måste känna att man tror att de kan leva ett annat liv, att man tror att de kan komma ur det här, att de tror att de inte ska bli hatade av alla människor. Så att det handlar om att bygga liksom ett förtroende som, och det där är inte så himla svårt när man väl träffar dem. Så att det är ju, händer ju ofta just på, vad gäller de som kom till Norrtälje, att man kanske läste om ett grovt sexualbrott i tidningen. Eller någon som begått någon fruktansvärt handling med både mord och sexualbrott. Och då kan jag känna att den här människan hoppas jag inte kommer till Norrtäljefängs, för att jag kommer liksom inte kunna prata med en sån. Men man drabbas ju av det, av hat då, när man läser om det. Men sen när man ser den där killen stå i korridoren, kanske en ung människa som har liksom ödelagt andra människors liv och även sitt eget och sina föräldrars liv också kanske, då drabbas jag mera av sorg än aggressivitet. Och då i den sorgen att det är så himla eländigt att han har gjort allt detta och förstört och han kommer att sitta på livstid där. Ja, det gör att det går att närma sig den personen och känna någon slags mänsklighet i kontakten. Och att de känner att det är någon annan som bryr sig om dem trots det de har gjort. kan ju ha betydelse för att de ska vilja lägga om kurs i sitt liv.
Vi var ju inne på att de har svårt att erkänna trots överväldigande bevis och DNA-spår och sånt. Hur mycket skulle du säga att de kan reflektera över den smärta de har åsamkat offren?
Ja, det är väldigt olika. Det finns ju de som verkligen inte kan reflektera över det utan bara tycker synd om sig själva för att de liksom sitter i fängelse. Men sen finns det ju en och annan som verkligen kan det, och det vet man ju inte heller riktigt innan, så att det är viktigt att man försöker man får försöka med alla som man kan. Sen är det vissa som faller ut och vill någonting annat. Jag hade en kille som hade gjort 2 överfallsvåldtäkter under ganska kort tid. Han åkte fast, de topsade alla i det här området och han blev träff på honom. Så det var DNA-bevisning. Det tog 7 polisförhör innan han erkände. Och det berodde på att man sa att det var så svårt att säga att man hade gjort det. I och med att man sa det så blev det liksom värre. Men till sist så sa han det, och han tog till sig att han gjort det, och han jobbade mycket med sig själv i fängelset och blev verkligen någon som genuint ändrade kurs i sitt liv.
Du skriver om att du låter förövarna, om det här är okej med offret, att närma sig offret. Att, jag vet inte om det var det offret man själv har begått brottet mot, men att man kanske får träffa ett annat sexualbrottsoffer och på något sätt liksom få träna på att höra offrets känslor eller historia av det som har hänt.
Vill du utveckla det lite? Ja, men det är ju ett försök att få dem att ta in att det, att om man säger att de avmänskligar offret när de begår övergreppen, så vill jag försöka få dem att se offren som människor. Och då att de liksom ska bygga upp, liksom, att de ska känna att skuld och känna att de liksom har gjort en annan människa illa. Och då är det bra att få offrens berättelse, och ibland kan det ju vara det verkliga offret, om det är någon nära anhörig som de kanske inte kommer bryta kontakten efter de kommer från fängelse. Ja, men det är ett försök liksom att slå hål på det här skyddsvästen de slår på sig för att inte känna så mycket.
Du skriver om att du låter förövarna skriva ett brev. Alltså pappan fick skriva ett brev till sin dotter som han hade förgripit sig på. Mm. Där han
ber om ursäkt.
Ja, och formulerar att allt det som du känner, den skam du känner, det är jag tar på mig det. Mm. Det är mitt fel det här. Ja. Att du mår så dåligt. Mm. Det tyckte jag var väldigt gripande. Mm. Skulle du säga, när du sa att en del svarar bra på den här behandlingen, vad är det du har lyckats med då?
All behandling på ett fängelse är ju teori. Facit kommer ju när de muckar. Kommer de återfalla eller inte? Så att det jag uppfattar som framgångsrik behandling, det kan ju inte jag vara säker på är framgångsrikt, eftersom jag inte kommer att följa upp dem under lång tid när de kommer ut, utan det är ju så att säga deras attityd till det de har gjort som förändras, och om det sen är hållbart när de kommer ut, det vet man inte riktigt, men man vet att när man gör uppföljningar inte på individ utan på grupper, så är återfallsrisken för sexualbrottslingar ungefär 10% på 3 år, och på våldsbrottslingar och tillgreppsbrottslingar så kanske det är 60-70% återfall. Så att det är en låg återfallsrisk på sexualbrottslingar om man jämför med andra brottslingar.
Och har det med behandlingen att göra, eller vad tänker du?
Ja, det finns ju forskning som visar att behandling ger effekt. Att de som har genomgått behandling har lägre återfallsrisk än de som inte har gjort det. Och det är till och med så att de som har genomgått behandling och förnekar övergreppet har lägre återfall än de som erkänner och inte har gått till behandling. Men hur ska man förstå det? Ja, kanske att den som nekar vet i alla fall att de har gjort fel.
Väldigt intressant. Inför vårt samtal så såg jag om Stanley Kubricks Clockwork Orange.
Alltså?
Ja, och jag, för att i läsandet av din bok så tänkte jag, det här är ju en sån klassisk fråga liksom, kan man behandla de värsta brottslingarna? Kan man få dem att sluta bete sig på det här sättet? Mm. Och i Stanley Kubricks film då så är ju det Alex som är huvudrollen som är en hemsk både våldtäktsman och våldsförövare. Ja. Han får ju en behandling i fängelse som gör att man kan säga att han blir av med sin fria vilja, så att när han kommer ut igen så kan han inte längre, även om han vill begå ett våldsbrott eller ett sexualbrott, så kan han inte det. Det stoppar, hans kropp stoppar honom.
Men, blir han lobotomerad?
Nej, det han gör är att det blir som en sån här betingning. Han får titta på våldsfilmer och samtidigt då känner han smärta. Det är någonting som gör att han kopplar samman. Han får negativa tankar av att se våld. Ja. Men det jag tycker är intressant för slutscenen i den filmen är ju att den är väldigt svart på det sättet, att det är en bild på hur han våldtar en tjej ungefär, och sen så tittar han in i kameran med uppspärrade ögon och så säger han I was cured, all right. Så det är någonstans till slut så blir, bara man blir utsatt för det här igen så kommer han att fortsätta begå de här brotten. Vad tänker du där kring de här pedofila nätverken och de här ställena på nätet? Kan det vara så att man trillar dit?
Ja, det kan man. Jag tänker att det är ju en risk. Jag tänker att en alkoholist som har varit inne för behandling och så kommer han ut och så bor han liksom en etta i någon förort och inte har några kompisar kvar för. Ja. Där är ju en risk att när han går förbi systemet att han liksom tappar sugen och går in där. Någon som har pedofil läggning, de har ju ännu närmare till återfallet. Det är ju bara en knapptryckning på datorn ifrån att börja gå in och titta, liksom botanisera på barnporrsidor och så vidare. Så sitter man där igen. Men det du säger om Stanley Kubrick filmen, så tänker jag på 40-talet i Sverige så införde man en lag om att kastrera sexualbrottslingar operativt. Det fanns liksom ingen väg tillbaka. Och det där var nog ett 50-tal som opererades. Men det visade sig att även de återföll i sexuella övergrepp. Så man förstod att det där sitter mycket i huvudet. Och nu har man ju medicinsk kastrering, medicinsk behandling för sexualbrottslingar. Eller de som är rädda för att de ska begå brott i Sverige. Men där har man kriteriet att det måste vara frivilligt. De måste vilja. Så att viljan att sluta begå övergrepp i kombination med medicinering.
Och då är rätt vill. Då kommer man inte känna någonting. Alltså då kommer man inte ha den så att säga, pedofila
behovet. Det kan man ha, men man har mindre tvång, man har ett mindre sexuellt driv så att säga. Man blir mindre tvångsmässig i sexuella tankar och så vidare. Och det i kombination med samtalsterapi är ju så att säga en öppenvårdsbehandling för pedofiler, att de kan få samtal och en viss medicinering. Och den medicineringen kan de reglera själva till viss del, så att på sommaren när det är många lättklädda barn och badstränder så kanske de ökar på dosen av medicinering, och på vintern kanske de minskar ner den. Men att själva grunden är att man måste få en person att vilja avstå från det här.
Vi sätter punkt med de orden. Ett väldigt stort tack, Börje, att du kom hit. Jag vill dra en parallell mellan dig och försvarsadvokater. Alltså jag tänker att till exempel Breiviks försvarsadvokat som gick ut och sa att ja, man, i en demokrati så måste även den här personen försvaras. Och att du har ändå tagit på dig en, som jag ser, en väldigt, väldigt viktig uppgift att försvara de allra mest hatade brottslingarna och få dem till bättre människor. Mm.
Men det är inte enbart, det är inte för att jag är så himla mån om dem, utan det är så att om jag får en förövare att sluta begå övergrepp så räddar jag flera offer, flera potentiella offer som skulle bli utsatta av den här förövaren. Så dels kan man ju säga att det är en delvis en humanistisk tanke mot att man ska ha hjälp att kunna förändra sig. Men här är ju vinsten så oerhört stor, för att om han slutar begå övergrepp så har jag gjort väldigt mycket för de som skulle kunna ha blivit hans framtida offer.
Mm. Ett jättestort tack för din medverkan, och jag vill rekommendera alla att läsa din bok De mest hatade.
Tack så mycket.
Du har lyssnat på Börje Svensson i avsnitt 38 av Bildningskomplexet. Vad tyckte du om det här avsnittet? Lyssnar du i Apple Podcasts får du gärna betygsätta och skriva en kommentar. Kommentera gärna i sociala medier också. På Facebook och Instagram hittar du mig på Bildningskomplexet och på Twitter @BenjaminElfors. Jag nås också på mailadress BenjaminElfors@gmail.com. Jag tar tacksamt emot tips på kommande ämnen och gäster, så tveka inte att skriva till mig. Tack för att du lyssnar.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
I'm Ina Garten. Welcome to Be My Guest, the podcast. One of the best gifts you can give friends is spending time together. But what's even better than that? Cooking with them. On Be My Guest, the podcast, new friends and old stop by my barn for some conversation and great cooking. We talk about food, life, and everything in between. Listen to Be My Guest, the podcast with me, Ina Garten, and join us wherever you get your podcasts.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.
Det här avsnittet sponsrades av Akademikernas A-kassa. För att bli medlem, skriv akademikernasakassa.se/bildningskomplexet i din webbläsare eller sök på Akademikernas A-kassa på Google.